Jag står vid en viadukt mellan Uppsala och Gävle. Jag började på Hordarsklint, som är Ålands högsta berg, och ska till Kebnekaise, som är Sveriges högsta berg. Jag springer och det är 1400 km kvar. Jag har redan sprungit 150 km och det har gått riktigt, riktigt dåligt. Hittills har jag mestadels tagit mig fram på landsvägar och grusvägar. Men just nu måste jag ner på motorvägen, på E4 över en bro. Eller springa små skogsvägar runt en stor sjö som kommer ta ett extra dygn för mig. Så, som många andra ogenomtänkta beslut, men med en positiv inställning av att det går, så väljer jag förstås E4. Jag har också en vagn framför mig. Det är en så kallad jogger som man egentligen har barn i när man springer. Den är fylld med packning som ska räcka en månad framåt. Ungefär 40 kilo tung. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Musse Westerlund. Jag stoppar i hörlurarna och tänker det går snabbare om jag lyssnar på något peppande. Jag tar sats. Nu kör vi. Där hade vi lite Bruce Springsteen med låten No Surrender. Mitt liv och äventyr började precis när jag föddes. Lämnad till ett barnhem i Sri Lanka. Tillbaka till min biologiska mamma den första tiden. Och sedan tillbaka till barnhemmet igen. När jag var liten och låg på barnhemmet på Sri Lanka såg mina adoptivföräldrar en snygg, självsäker, intelligent liten pojke. Han låg i samma säng som mig och hette Justin och fick växa upp i Australien. Jag däremot adopterades och hamnade till en början i Sverige och fick sedan växa upp på Åland från 5 års ålder. Jag har varit tillbaka i Sri Lanka vid 20-årsåldern för att leta rätt på min mamma. Men det är en annan historia. För i det här sommarpratet så kommer jag mestadels berätta om mitt äventyr som jag gjorde förra sommaren. Då jag sprang från Ålands högsta topp till Sveriges högsta topp och samlade in pengar för min stora dag. Ja, alltså inte min stora dag då jag var framme vid Kebnekaise, utan organisationen Min stora dag. Insamlingen kallade jag lite förnuligt för topp till topp, eftersom det var ju beskrivande av vad jag gjorde. Jag ska även berätta lite om mig själv som person. Mitt jobb som steward, mina intressen och kanske något mer. Det har varit en kamp för mig att få ihop allt vad jag vill säga här idag. Så jag säger redan nu att det kan bli aningens rörigt. Lite fram och tillbaka. Blinka höger, sväng vänster. Ja, ni fattar. Försök hänga med. Det hade vi Glenn Frey med The Heat Is On. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Musse Westerlund. Jag är en person som gillar personlig utveckling och att pressa mig själv till det yttersta. Jag gillar väldigt många andra saker också. Men just de där två hänger ihop för mig på något sätt. Jag kommer ofta på bra saker eller lär mig saker om mig själv när jag kombinerar de där två. Ni kanske kan relatera till när det har hänt kritiska saker i livet eller man befinner sig i en period där allt inte är så lätt. De perioderna kan man ofta se som väldigt utvecklande i efterhand. Men man kanske inte vill försätta sig i personliga tragedier varje gång man vill komma på något bra. Utan då har det fungerat för åtminstone mig att utmana mig själv ordentligt. Jag är även en som när jag hittar något jag vill göra så snör jag in mig på det rätt ordentligt. Och vill göra det fullt ut. Jag är också väldigt nyfiken, spontan, äventyrslysten person som vill pröva och uppleva allt och verkligen uppskatta möten med människor. Det har lett till en hel del olika jobb och sysslor genom åren. Och så har jag rest väldigt mycket. Allt från hockey-VM i Vitryssland till att bestiga Kilimanjaro. Tågluffat och backpackat ett flertal gånger. Amazonasfloden och fotbolls-VM i Brasilien är helt klart värt att nämna också. Så mitt jobb som flygvärd har passat mig perfekt. Eller flygvärdinna, som min äldsta bror Fredrik gillar att kalla mig. Han är brandman, elektriker, snusar och gillar att jobba på gården. Jag har jobbat på BB-förlossningen som barnskötare, som flygvärdinna och tävlar i dans. Han brukar gilla att påminna mig hur jag bryter mot den traditionella mansnormen och retas lite. Jag jobbade som steward och flög för ett litet bolag när covid-19 kom. Ett jobb jag älskar, så gett mig en möjlighet att resa massor, som tagit mig runt om i världen med många fina upplevelser och helt underbara kollegor. Jag hade året före fått fast tjänst på flyget och skulle ha min livs första semester. Istället blev vi permitterade och sedan uppsagda med en väldigt oklar framtid, men med förhoppning att få bli återanställd en dag. Men nu hade jag ingen jobb och fick inte söka något annat under permitteringen ifall det skulle bli tillbaka till flyget. Jag var bara hemma. Jag hade tråkigt. Alldeles för mycket fritid. Vad ska jag göra nu?
Jag står här hemma, vinkar till familjen och låtsas vara lite deppad när man blir lämnad.
Där hade ni lite Thomas Järvheden med Hemma själv. Det var precis innan denna tid då jag varit permitterad som jag scrollade igenom min Instagram och såg en kille, Max, som hade sprungit en liknande sträcka, också till Kebnekaise. Jag minns att jag blev inspirerad och tyckte det var riktigt coolt. Jag vill också göra något sånt, fast något som ingen annan någonsin har gjort. Varje gång jag tänkte på det där så triggade den idén mig. Jag tog kontakt med Max, träffade honom i Stockholm några dagar senare, där han delade med sig av sina erfarenheter och kom med bra tips och var otroligt peppande och tyckte det var roligt att han inspirerat till det här. Det var även Max som jag fick låna den där vagnen som jag sprang med utav. Och tillbaka till flyget. För det är nämligen där jag fick möjlighet att träffa den första barnen och familjerna från organisationen Min stora dag. Vi i personalen visste alltid vilka det var eftersom de hade fått en resa med familjen från den organisationen. Många av dem är cancersjuka barn som legat på sjukhus under en mycket lång tid. Min stora dag fungerar så att man försöker uppfylla dessa barns ungdomars drömmar genom någon upplevelse. Till exempel att träffa sin favoritkändis, se någon artist, tivoli eller göra sin drömsemester med familjen. Och då flyger de ofta med oss. Jag brukar bli berörd och tycker det är fint. Det var enkelt att välja vilken organisation jag ville samla in pengar till när jag skulle springa. Nu hade jag bestämt mig för att springa till Kebnekaise. Det var i juni. Jag funderade vad jag skulle göra eftersom jag var permitterad från flyget. Och i slutet samma månad började jag förbereda mig. Det hela var rätt spontant och med mindre förberedelser än vad många tror. Jag får ofta frågan hur länge jag tränat inför något sånt här. Jag brukar svara att jag alltid sprungit rätt mycket, vilket jag har. Men aldrig något i närheten av vad det här var. Jag hade till exempel aldrig någonsin sprungit ett maraton. Nu sprang jag i snitt minst ett maraton om dagen. I 37 dagar. Ibland mer. Sällan mindre. Och med 3 vilodagar inräknat. Jag hade aldrig pressat mig själv så hårt förut heller. Många frågade innan jag började springa. Och verkade oroa sig om jag verkligen tänkte igenom det här. Och hur jag hade tänkt klara det. Har du tränat inför det här? Jag har sprungit mycket, svarade jag. Hur gör du med skador? Jag har aldrig varit skadad förut. Är du mentalt förberedd? Jag duschar iskallt varje dag. Duschar iskallt varje dag. Om jag blev retad av vännerna. Det var som att jag inte hade hört något annat jag sagt. En god vän Oskar. Han låg dubbelvikt av skratt. Nu var det officiellt. Musse ska springa 1500 kilometer till Kebnekaise. Och han har tränat genom att duscha kallt, sa han. Där hade vi lite Slade med Run, Runaway. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag, som är sommarpratare idag, heter Musse Westerlund. Självklart var det inte hela sanningen att jag endast duschat kallt och trodde jag skulle klara mig på det. Jag har alltid sprungit mycket, joggat långa sträckor, använt viktväst och vandrat i skog. Jag har även en hälsopedagogutbildning med mycket fokus på friluftsliv som man kunde dra nytta utav. En stor del av att jag ville börja på just Ordars Klint är för att jag är uppväxt i närheten och har tränat i de skogarna och sprungit och vandrat upp där många gånger. Plus att ingen annan hade gjort just den där sträckan förut, så vitt jag vet. Och att jag ville göra lite reklam för Åland såklart. Det är väldigt mycket andra förberedelser än bara den fysiska biten också när man ska göra ett äventyr som det här var. Massor med planering, vilket inte är min starka sida. Jag skulle införskaffa utrustning, kolla vägar, välja skor, rätt sorts energi, att skaffa mig kunskap, vilket jag nu i efterhand kan säga att jag hade alldeles för lite utav. Men jag lärde mig längs vägen. Det var också en hel del jobb med att söka sponsorer och berätta för alla hur man låg till. Så jag började posta allt på min Instagram och gjorde en story där som man kunde följa. Det var även ett bra sätt att marknadsföra min insamling för min stora dag. Bara någon dag efter att jag började posta på Instagram vad jag skulle göra så hörde UNT, Uppsala Nya Tidning, av sig och ville ses och göra en intervju. Därefter Aftonbladet, radio och Ålandstidningen såklart. Det här var ju helt nytt för mig. Det var en intervju nästan varje dag innan jag ens hade börjat springa. Och det fortsatte likadant i princip i varje nytt län jag kom in i. Det blev lite mycket, men jag tänkte att det var bra. Det hjälpte insamlingen massor. Och det visade sig att det verkligen hjälpte med massor. Människor som jag aldrig träffat hörde av sig och erbjöd boende längs vägen. Folk stannade med glass, dryck och mat. I Älvsbyn, mitt i skogen, så satt ett sällskap och grillade som hade läst om mig i tidningen som bjöd på grillade hamburgare. Det var den godaste hamburgaren jag ätit. Folk var helt otroligt vänliga och hjälpsamma och det var verkligen en upplevelse att få träffa så många främlingar som man bodde hos och satt och pratade med en kväll. Och när man åkte därifrån så kändes det inte som främlingar längre. Den 5 juli så började jag på Ordars Klint ihop med Malte Holms som gjorde mig sällskap första biten. Jag kände mig stark, glad och peppad över att få börja springa. Vi började tidigt så jag skulle hinna med Eckerölinjen som avgick 13.30. Det var dumt. Det var en hel del jag inte hade tänkt på. Jag hade ingen vagn här ännu heller, utan den stod på landet i Grisslehamn. Vilket betydde att jag fick all packning på ryggen. Jag fick också väldigt bråttom, så jag fick springa rätt fort sista biten för att hinna med färjan. Sen hade det varit bra att träna i alla fall lite grann, även på asfalt. Jag hade endast tränat på grus och i skog. Nåja, jag kom fram till färjan och hann med 13.30-båten efter att jag sprungit 5 mil. Väl på färjan så stelnade jag ju till. Och när jag skulle börja springa igen i Grisslehamn så flöt det inte riktigt på lika bra som jag började på Ordars Klint tidigare samma morgon. Jag kände mig heller inte lika stark längre. Eller glad. Och så där skitpeppad som jag var när jag började med Malte där på toppen av Ordars Klint. Ja, den känslan var svår att hitta. Dagen därpå så nästan haltade jag mig fram. Jag kände att det bara inte kunde vara så här. Ville inte att det skulle vara sant. Inställningen var ändå att det kommer att gå. Och det måste gå. Det var ju också all media som ville ha uppföljning. Och alla som hade skrivit och önskat lycka till och undrar hur det går. Jag fortsatte 2 dagar tills det verkligen inte alls gick längre. Jag hade kommit till Österbybruk. Inte så imponerade när man tittar på kartan. Jag kände mig riktigt misslyckad och utskrattad. Pappa körde mig tillbaka till Uppsala, där jag bor. Direkt till fysioterapeut. Det visade sig vara en överansträngning i muskelfascien på framsidan av vänster vad. Nu var det bara att vila och göra allt som fysioterapeuten sa. Jag visste att det här var en mardrömstart, men jag vägrade ge upp. Jag ville inte höra av mig till någon. Jag kände mig riktigt misslyckad. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Musse Westerlund. Jag har letat sen jag var liten efter stigen till toppen av världen. Det här är Håkan Hellström med Din tid kommer. Efter nästan en veckas vila så började jag igen i Österbybruk. Nu kunde jag springa, men jag började försiktigt. Jag började med 2,5 mil och gick mestadels med vagnen, då det var mycket asfalt den dagen. Såklart kände jag fortfarande av skadan, men det var mycket bättre och jag höll mig positiv. Redan dagen efter så kunde jag springa halva sträckan. Det gick även bättre så fort det var annat underlag än asfalt. Nu stod jag där, som jag berättade om i början, på viadukten mellan Uppsala och Gävle och var tvungen att ta mig ner på E4. Det var över en bro och 4-5 kilometer innan jag kunde ta en avfart in i skogen. Det hade jag kollat på kartor innan och då slapp jag springa runt hela sjön. Jag sprang ner med ett högt tempo med vagnen framför mig. Det kändes riktigt konstigt redan när jag började springa ner på påfarten av motorvägen och bilarna accelererade om mig i hög fart. Det här var riktigt dumt, tänkte jag. Jag kände mig lite busig. Även fast jag hade lite musik på i öronen så kunde jag höra att ungefär var fjärde bil tutade. Men inte riktigt alla tut var som ett långt aggressivt "vad fan håller du på med tut?" Utan några körde två snabba, korta tut. Tut tut. Lite mera positiva tut. Nästan som hejarop. Ja, fan, det hejar nog på mig, tänkte jag. Jag hann över bron och några kilometer och visste att avfarten in i skogen som jag skulle ta var bara några hundra meter fram. Det var bara det att nu var det inte arga bilister som tutade längre, utan ljudet av en siren och blåljus. Jag vände mig om och ser två polistjejer som stiger ur bilen. Har du barn där i vagnen? Nej, nej, det är lugnt. Inga barn här i. Efter en hel del andra frågor så funderade vi hur vi ska flytta vagnen då den inte går in i polisbilen. Och jag får inte gå en meter till, även fast jag ser avfarten 400 meter fram. Det slutar med att vi får tejpa fast vagnen i dragkroken med polistejp och jag får hoppa in i polisbilen i baksätet tillsammans med en av poliserna. Där så frågar han vart jag ska och jag berättar att jag ska springa till Kebnekaise och lite om äventyret. Hon som sitter bredvid mig drar fram sin arm och visar sin tatuering som är just en bild på berget Kebnekaise. Jag tänker att jag har tur och klarar mig med en tillsägelse och att jag inte ska göra om det. Väl framme vid den där vägen som jag tänkte springa på så visade det sig att det är ett 2 meter högt viltstängsel. Vi kopplar loss vagnen och bökar oss ner där i höga gräset. Och jag får klättra över och poliserna får stå på andra sidan och lyfta över den där tunga vagnen. Jag skippar snacket om att vara försiktig med vagnen. Och till slut så dunsar vagnen ner på andra sidan av stängslet. Vi alla skrattar lite och tackar för hjälpen. Vi önskar mig lycka till. Och jag var bara tacksam och glad över att jag kommit över bron. Jag kunde nu fortsätta springa i skogen den sista 3,5 milen innan jag var framme i Gävle. Och det var ju bara en av många situationer som jag ställdes inför. Jag var tvungen att välja. Varje dag var det någon avvägning. Några exempel. Vilken väg är säkrast? Går vagnen fram på de här vägarna? Flera gånger sprang jag på små skogsvägar för att mötas av stängsel eller grindar. Jag kan ju klättra över, men det gick inte att få över vagnen själv. Och mera norröver så blev dessutom de här små vägarna som jag hade tänkt springa på helt plötsligt skoterleder. Det gick inte heller så bra att dra vagnen i det höga gräset. Så det var bara att vända eller slå läger och ta nya tag dagen efter. Tät dimma på kvällen och skymning. Ska jag ta mig sista milen och få sova i en säng? Eller är det för mycket trafik så jag borde slå upp tält? Ja, listan kan göras lång. Och kanske var det inte rätt beslut att välja bron och E4-an. Men jag gjorde det. Och jag var väl medveten om vilka risker det innebar. Här får ni Smith & Thell med Go Laya. Nu börjar jag i Gävle. Jag vet, det är långt kvar. Och jag hade fortfarande känningar från skadan jag fick i början. Men jag började lära mig hur jag skulle göra. Var det mycket asfalt så gick jag mer. Och allt annat underlag gick det bra att springa. Det tog några dagar ännu innan jag kände att det var helt bra. Men efter det så kände jag att det flöt på rätt bra. Under kommande 2 veckor så sprang jag ungefär 6 mil om dagen. Och nu var jag framme i Skellefteå. Där barn hos vännerna hade ordnat första hotellnatt åt mig. Till frukosten så åt jag 10 kilo gröt, 2 ton omelett och så många smörgåsar som mera såg ut som hamburgare för allt kött jag hade emellan. Som jag sedan smugglade ut så smidigt det gick så att jag hade mat under dagen. Innan det här hade jag tältat och bott hos vänner och bekanta. Men ju mer norrut jag kom, ju glesare blev det med bekantskaperna och avstånden kändes längre. Just det, under den här sträckan hade jag passerat Höga Kustenbron. Det var ett mäktig upplevelse att springa över där. Även det var en strampats med mycket tutande. Dock inga poliser. När jag hade nått Piteå hade jag sprungit längs hela östkusten och det var dags att springa inåt landet. Nu siktade jag mot Älvsbyn, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Nikkaluokta och slutligen fjällstationen där det skulle börja toppbestigningen utav Kebnekaise. Ni kanske undrar hur kroppen mådde vid det här laget. Jag var riktigt trött i kroppen. Och varje kväll kändes det att morgondagen kommer att vara tungt att komma igång. Senor och muskler var spända. Knän och ljumskar var stela. Under fötterna så hade fettet försvunnit och gått upp i hälarna. Så jag hade små hårda knölar av fett på sidan av fötterna som egentligen ska hållas under foten för att dämpa. Ibland så kräktes jag. Men det här det var inget jag tänkte på, utan varje kväll hade jag min rutin 30-45 minuter då jag stretchade, använde foam roller. Det är en slags hård rulle som man ligger på och drar längs musklerna. Och gjorde en del styrkeövningar. Allt det här det hjälpte för att underlätta för morgondagen. Och orka en dag till. Mentalt så var det inga större problem. Visst kunde det vara motigt på dagen om det regnade, om man sprungit fel och så vidare. Men jag hade inställt mig på att det skulle göras. Och att jag löser varje dag som kommer. Jag hade också otroligt fint stöd av alla som skrev och peppade. Alla som kommenterade bilder och skrev meddelanden som stöttade insamlingen. Varje kväll innan jag skulle sova så kollade jag igenom sociala medier och svarade på så mycket jag orkade. Det var guld värt för all pepp man fick där. Även med människor som jag stötte på längs vägen. Vissa hade sett mig, stannat och pratat och erbjudit mat och boende. Många hade sett någon intervju man gjort för någon lokaltidning längs vägen. Eller andra sociala medier. Det här hjälpte nog också till att man aldrig tänkte att det var så jobbigt. Nu var också naturen helt magisk. Jag började se fjäll och toppar. Drack färskt vatten från bäckarna. Och nu visste jag att vad som än händer så kommer jag klara det. Tvivlen som jag aldrig hade i Österbybruk var nu borta. Det var Medina, men se på mig nu. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Musse Westerlund. Nu var jag framme i Nikkaluokta. Det är den sista byn man kan köra till. Efter det måste man vandra 2 mil till fjällstationen om man vill bestiga Kebnekaise. Det här betydde att jag behövde lämna vagnen med all packning där. Så jag tog det kläder jag behövde och den mat jag skulle ha för toppbestigningen i min lilla ryggsäck som är till för att springa med. Jag hade den minsta ryggsäcken i hela Norrbotten. Men att folk tittade konstigt var jag van med vid det här laget. Jag hade ju sprungit med den där vagnen på så många konstiga ställen. Den drog uppmärksamhet till sig. Några berättade att de började sin semester i Stockholm så hade de sett mig längs vägen. Och när semestern var slut så hade de sett mig igen på någon Circle K-mack i Norrland. Där förmodligen stod och tryckte i mig så många korv med mos jag bara orkade. Ja, det var ett litet tidsspår. Jag skulle komma till att många tyckte det jag gjorde var coolt. Men lika många tyckte jag var konstig och frågade om jag hade något fel. Fjällstationen. Väl där så hade jag bara en sak i huvudet. Toppen. Och bli klar med allt så jag kunde dra hem. Jag hade lite svårt att njuta av allt det fina som alla pratade om som var där. Jag hängde runt i området där och alla pratade om att det förmodligen inte går att bestiga imorgon på grund av att det blåser 32 sekundmeter. Det skulle heller inte gå att bestiga toppen och samma dag ta sig tillbaka till Nikkaluokta för att hinna med sista bussen för att sedan hinna med tåget direkt till Uppsala. Att bestiga brukar ta mellan 7 och 10 timmar, sa de. Jag var skeptisk till bara orden, det går inte. När det blåser 32 sekundmeter, det är mycket. Men ni får tänka, alltså, i mitt huvud vid det här laget var ju jag odödlig. Allt går. Den som jobbade där förbjöd att man fick gå upp. Det var på egen risk. Jag hade ju inte utrustning heller. Bara min lilla ryggsäck och mina joggingskor som jag hade på mig. Alla andra hade ju vandringssängar. Men det hade jag inte plats för. Jag tog mitt förnuft till fånga ändå och fick vänta 2 dagar då det blåste lika mycket dagen efter. 3:e dagen, det är inte optimalt idag och rekommendationen är att avvakta då det är dimma. Dock lite mindre blåst. Men idag måste jag upp. Och det är flera som prövar gå upp idag. Det finns inte längre boendeplatser kvar vid fjällstationen. Så om jag inte går upp idag så behöver jag gå tillbaka till Nikkaluokta, slå upp tält och göra toppen senare. Jag ger mig iväg tidigt. Med lilla ryggsäcken och joggingskorna på så är jag mycket snabbare än alla andra som har kängor och stora ryggsäckar. Högre upp så möts jag bara av personer som vänt på grund av att det är dimma och blåst. Och med mina dojor där så slidade jag runt bland stenar och snö. Man hade kunnat filma mig och visa att det är utbildningssyfte. Gör absolut inte som den här killen. Det var så halt med skorna. Sista etappen precis innan toppen är så brant så jag kommer inte upp. Trots flera försök så glider jag bara ner. Jag försöker tänka hur jag ska göra och kommer bara på att jag får ta av mig skorna och gå barfota så får jag fäste av kroppsvärmen i fötterna. Det här borde ge fäste nog. Jag har det som sista alternativ. Jag borde pröva lägga mig på mage och dra mig upp. Jag börjar och det funkar att ligga på mage, sparka ner tårna i snön och dra med händerna. Fingrarna blöder. Men det gör inget, för nu har jag hasat mig upp på toppen och är klar med min utmaning. I don't feel like going home, but all my cash is gone. Yeah, I got nothing to do tonight. American Authors med Go Big or Go Home. Det blåser och det är så dimmigt så jag ser inte ens en meter framåt. Och den där bilden som jag tänkte knäppa med en fin utsikt bakom mig och använda i min sista statusuppdatering fick istället bli någon slags selfie som lika bra kunde vara tagen mot en vit vägg. Topp till topp var klart. Det tog 37 dagar, ja, exklusive de där 5 dagarna precis i början, då jag var skadad. Toppbestigningen tog mig 2 timmar och 45 minuter. Och insamlingen slutade på 46 000 kronor till min stora dag. Jag tog mig snabbt ner till fjällstationen, sprang tillbaka till Nikkaluokta och han precis med bussen. Så åkte jag in till Kiruna, där jag kunde hoppa på tåget hem till lägenheten i Uppsala igen. Nu var jag klar. Det kändes overkligt när jag tittade på kartan. Men jag var klar och kände mig stolt. Och trots att jag var helt slut i kroppen så kände jag mig stark. Det här var min berättelse om mig och mitt projekt Äventyr som jag gjorde förra sommaren. Tack till er alla som varit med och lyssnat. Hoppas vi ses någon gång. Här kommer sista låten med One Republic, Marching On. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som har sommarpratat idag heter Musse Westerlund.